Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det finns en människa vid min poddsida som inte bara är mamma, gynekolog, vulvamupp, vetenskapsnörd med mera, utan kan nu även titulera sig som författare. Alltså jag är så galet stolt över dig, Rebecca Kaplan Sturk. Du är bara så bäst. Grattis!
Tack Karina! Tack snälla!
Du, vi ska alldeles strax prata om, du har skrivit en massa artiklar, det vet vi ju alla. Men nu har du skrivit din första bok.
Yes.
Heja, heja. Mm. In i avsnittet, vi ska berätta allt om detta ämne, om denna bok. Ja men Rebecca, boken du har skrivit är ju inte bara superviktig, den är även snygg. Ja, men... snygg skriven och snygg på utsidan.
Alltså ja, jag blev så glad. Fick ju lite förslag skickade till mig av formgivaren som jag fick välja mellan. Och där var du med och hjälpte mig att välja också. Men jag håller med, den blev snygg alltså.
Mm. Alltså den estet som jag är, så tycker jag ju, det är inte det viktigaste, men det är ändå väldigt roligt. Ja. Ja, jag älskar färgerna. Och ja. jag hoppas jag står med där någonstans då. Tack för hjälpen.
Ja, det kanske jag missat, men ja. Det kommer en bukett. Ja, i samma färger som i boken.
Ja, ja, för den är härlig. Men du, ämnet då, det ja. Viktiga ämnet, det är ju... egentligen, det är ju vulvodyni, alltså det är vi tidigare kasta, vet du, jag är så täppt i näsan här så jag har svårt att prata, det är livet. Men vestibulit kallade vi ju det tidigare, eller hur?
Just, precis. Mm. Och boken heter Vulvasmärta.
Ja. Vulvasmärta.
Mm.
Ja. Och då först, vad ska vi börja med? Vad är vulvasmärta eller varför skrev du boken? Var vill du börja?
Ja, men vi kan väl börja med vulvasmärta, tänker jag. Det är ju ett ämne som vi faktiskt har tagit upp flera gånger tidigare i podden. Och pratat om just vulvodyni. Det vill säga en smärta som sitter i och kring slidöppningen. Som man kan känna av då vid samlag framförallt. Men som många unga kvinnor faktiskt känner. Till exempel när de ska föra in en tampong. Det finns de som har så mycket smärtproblem så att de har svårt att sitta på en cykelsadel. Eller kan ha svårt att sitta ner under långa stunder med tajta kläder och så vidare. Och vi har ju haft docent Nina Bomstarke här som har pratat om ja, vad vulvodyni är och hur det behandlas och så vidare. Så det kan ni gärna gå tillbaka och kika eller lyssna snarare på våra avsnitt om det. Och det här är ju ett smärttillstånd som är vanligast hos lite yngre kvinnor. Vanligaste åldern är väl 15 till 35 ungefär, men det förekommer även hos lite äldre kvinnor också. Och jag har haft patienter så unga som 11-12 år faktiskt på ungdomsmottagningen som har drabbats av det här. Oj, det är inte vanligt, men det finns.
Så. Uff, stackars alla.
Ja, stackars alla. Ja, och det är så här att det stora problemet, eller de stora problemen med vulvodyni, dels är det att det är många som går med det här under lång tid och inte söker, därför att de tror att det är okej att ha ont. Det är många som ändå söker men upplever att de inte får den hjälp de behöver, att de inte blir förstådda, att de bara får en liten klapp på axeln. Och sen är det också många som söker hjälp och får hjälp, men ibland är det inte så himla lätt att göra någonting åt. Det tar tid De flesta blir bra, men det tar tid och kräver rätt mycket tålamod, både från den som är drabbad och från partner och från liksom behandlande vårdpersonal och så vidare.
Men jag tänker, det här påverkar ju vårt liv, alltså ja, totalt sett.
Ja, och det är också det, ibland kan jag bli lite sådär att jag muttrar lite när alla pratar om vulvasmärta som samlagssmärta. För det är klart, ja, det påverkar vårt samliv, det påverkar liksom förmågan att ha sex. Men det påverkar så himla mycket mer, det påverkar relation till partner, det påverkar fertilitet, det påverkar väldigt mycket självkänsla hos den som är drabbad. Så att det är ju liksom, det är mer än, jag ska inte säga bara samlagssmärta, men det är så mycket mer än just liksom smärta vid penetration. Det drabbar väldigt många aspekter av tillvaron. Ofta hos kvinnor som är unga och som kanske inte mår så toppen bra i sig själva ändå. Så får de det här på
påslag.
Ja, precis. Och din fråga är varför jag har skrivit boken.
Mm.
Det är så, jag har ju jobbat med vulvodyni länge. Både på ungdomsmottagning och på vanlig gynmottagning och så vidare. Och jag har skrivit en del artiklar om det till exempel. Och vi har ju ganska länge inom liksom, gynekologin tjatat om att vi måste öka kunskapen. Fler måste känna till det här. Fler måste bli bra på att ställa diagnos, på att veta hur man behandlar. Vi måste ha fler specialiserade vulvamottagningar och så vidare. Och det måste vi ju. Det behöver vi absolut.
Men det
känns... Ja, men det känns som att vi på något sätt har riktat in oss på att öka spetskompetensen.
Mm.
Att liksom vulvamottagningar, specialiserade vulvamottagningar, de behövs och det behövs vara fler. Men det är lika viktigt att bygga från grunden, nerifrån. Att alla som jobbar på ungdomsmottagning och mödravård och vårdcentral och gynmottagning, att alla där vet att det här finns, hur det yttrar sig, att de kan förklara det för sin patient, att de åtminstone känner till de vanligaste behandlingsmetoderna. För alla behöver ju inte komma till en specialmottagning, utan vi måste ju hjälpa de andra. Ja.
Ja, men jag tänker den där allmänna informationen, för annars så vet ju inte folk att det här kan vara ett problem. Alltså det är klart att Nej. Man känner att det här är någonting som påverkar mig i min relation och i det allmänt befinnandet jag befinner mig i. Men livskvaliteten och som sagt hela det här... Det är klart att vi känner det, men vi måste ju, därifrån så kanske jag inte vet att, vad ska jag göra, vart kan jag söka, ska jag söka, är det normalt eller inte normalt?
Mm.
Och det är väl precis det här som vi har pratat med Nina Bohm Starka om tidigare, som ju har varit med länge och forskat på det här, och du som möter alla de här patienterna har gjort genom många, många år. Mm. Och jag tror att den här boken är ju ganska unik i sitt slag och öppnar upp för att vi ska prata mer om det här. För jag tror ju, även om vi kan säga att si eller så många, jag tror att du skriver också, cirka 8% av kvinnor i reproduktiv ålder går omkring med en smärttillstånd, så tror jag egentligen att det är många fler, därför att det är många fler som vi inte har diagnostiserat och som vågar visa upp sig med det här, eller vågar eller kan eller förstår.
Ja.
Och därför så är det superviktigt. Tack Rebecca.
Mm. Och jag tänker också att vi behöver bli bättre på att dels om man tänker liksom, vi som möter de här väldigt unga personerna, oavsett om vi gör det på ungdomsmottagning eller inom elevhälsa eller som lärare i skolan när vi har undervisning. Alltså vi behöver bli bättre på att tala om att sex ska inte göra ont. Punkt slut. Nej, men, och det, jag märker en del unga tjejer som men de har liksom fått höra att ja, men sex gör ont i början. Och där har vi varit slarviga. Ja, för det kan ju göra ont vid första samlaget, möjligen andra, men sen ska det inte göra ont. Men då är det många som har tänkt liksom det här sex gör ont i början, som att i början kan vara första 2-3 åren. Så de bara går med den här smärtan. Det är ont vid varenda penetrerande samlag. och förstår inte att hon ska söka hjälp. Så det är det ena, att vi har liksom varit slarviga.
Ja, nej men precis. Och där har vi ju då lära. Och det är ju det som är fantastiskt. Nej, det ska inte göra ont. Nej. Du måste söka. Vi måste finnas. Och vi måste bli bättre på att informera varann.
Mm.
Och då tänker jag, när jag läser och tittar i din bok som är ju väldigt välskriven och formulerad och uttrycker sig faktiskt på ett sätt som vem som helst kan läsa, så kan man ju uppmuntra till att läsa och titta i den här boken. För vad säger de? Vem tycker du att boken riktar sig till? Jag tycker ju att den riktar sig till alla, men vad säger du specifikt?
Alltså från början så var boken tänkt för vår personal. Det var det som liksom var diskussionen med förlaget. Att skriva en bok för att utbilda läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer och så vidare. Men under tiden jag skrev den så kände jag att jag ville att det skulle vara tillgängligt även för den som är drabbad av vulvodyni och för den personens partner. Så jag försökte skriva den så att det går att läsa den utan att ha vårdutbildning. Jag har försökt att undvika de allra krångligaste medicinska formuleringarna. Jag har lagt in en ordlista längst bak så att det ändå liksom, man ska kunna ta till sig den även om man inte jobbar i vården, utan är drabbad själv eller har någon nära som är drabbad.
Och där tycker jag att du har lyckats. Och du har ju verkligen breddat där. Ja. Breddat på det sätt som sagt att den kan läsas av vem som helst. Det är bra.
Ja, och någonting som jag tänkte på där med, jag sa att dels har vi varit dåliga på att tala om att sex inte ska göra ont, men det är också det att jag tror att vi behöver bli bättre när vi träffar unga personer på att faktiskt också pejla läget. Att vi faktiskt vågar fråga om det gör ont vid samlag eller om det gör ont vid tamponginförande. På den ungdomsmottagning där jag jobbar, där har barnmorskorna och kuratorerna lagt till det i den här lilla liksom hälsoenkäten som de får fylla i medan de sitter i väntrummet och väntar på sin tid. Och där är det en fråga, har du ont vid vaginalt samlag? Nu kommer jag inte ihåg exakt hur den är formulerad. Har du ont vid slidsex? Jag minns inte. Men, och då är det så här, aldrig, någon gång ibland, ofta eller alltid. Och också en fråga om det gör ont när de använder tampong. Som ett sätt att fånga upp. Liksom. Ja, och det tänker jag, det kan man väl göra. Det behöver inte bara vara på ungdomsmottagningen. Det kan man absolut fråga på en gynmottagning eller i mödravården eller någon annanstans där man träffar kvinnor. Och pratar om det här. Pratar om underlivet generellt. Liksom.
Ja. Men det var därför att du träffade så många där, Rebecka, som inte fick ordentlig hjälp och stöd. Och kom in kanske också sent.
Mm.
Hade lidit så pass länge.
Mm.
Är det också en del av varför du skrev boken? För att nu ska inte fler behöva lida. Utan...
Ja, det var ju liksom dels för att på något sätt rikta en lampa mot det här att vi behöver förebygga det genom att tala om att sex inte ska göra ont. Att vi behöver hitta det tidigare. Men också att liksom tala om att det finns faktiskt behandling och det är ganska god prognos om man bara sätter in de behandlingar som finns. Och jag tycker ofta att mina gynekologkollegor, de beskriver ofta att de tycker att det här är svårt. Det är svårt med vulvodyni, det är svårt, inte kanske svårt att ställa diagnosen, men det är svårt att veta vad man ska göra. För att om man inte jobbar på en specialiserad vulvamottagning så tänker man, nej men vi har inte resurser liksom för det här. Och därför vill jag i boken också förklara att det här med teambehandling till exempel, det här att man behandlar vulvodyni i liksom en grupp av flera yrkeskategorier med barnmorska, gynekolog, fysioterapeut, kurator, psykolog. Även om man inte har alla de yrkesgrupperna på plats på den mottagning där man jobbar så går det faktiskt att lösa ändå. Det går liksom att knyta kontakter och ha ett nätverk där man kan skicka de här personerna mellan sig. Och just på ungdomsmottagning, där är det ju som gjort för att faktiskt ha teambehandling. För där finns det ju alltid barnmorska, kurator och läkare.
Mm, just det.
Så där är det ju, där kan man verkligen starta en teambehandling.
Mm.
Och lite av boken handlar ju också just om teambehandling på ungdomsmottagning. De olika behandlingsmodeller som finns. Som har funnits tidigare. Några som är på gång. Ja, och vad som skiljer dem åt, så att säga.
Ja, för det är ju inte så att allt passar alla.
Nej.
Utan det här måste ju ske som nästan alltid en individuell bedömning.
Ja, för det finns ju så många olika faktorer som kan ligga bakom smärtan. Det finns massa olika faktorer som gör att just den här personen fortsätter att ha smärta. Så det gäller ju alltid liksom att se vem är det jag har framför mig? Vad skulle just den här personen vara hjälpt av? Och så får man skräddarsy behandlingen. Även om man gör en teambehandling med alla de här yrkeskategorierna så är det ändå så att man skräddarsyr och kanske lägger tyngdpunkten på det ena eller på det andra. När vi har sådana här teamkonferenser på ungdomsmottagningen och går igenom de ungdomar som är inskrivna hos oss för vulvodynibehandling, då är det ofta så att vi liksom kommer fram till att den här ungdomen behöver lägga fokus liksom på kuratorskontakten och stresshantering. Och den här ungdomen behöver jobba mycket mer med avslappning i bäckenbotten, med yin-yoga som vi har till exempel hos oss, eller med fysioterapi. Och den här ungdomen har jättemycket slemhinneproblem och kanske behöver träffa gynekologen lite oftare. Så det är fortfarande samma teambehandling, men lite tweakat beroende på vem vi har framför oss.
Men du, jag undrar då, jag har ju aldrig jobbat på ungdomsmottagning. Men jag tänker att de här unga människorna, det är väl kanske där man måste försöka nå ut. Och de är kanske som allra svårast att nå. Eller vad är din uppfattning där?
Ja, men kommer de väl till ungdomsmottagningen är de ju inte svåra att nå. Och där är det
nej,
så att
men
de
jag
kanske...
tänker, kommer alla dit? Går man dit?
Inte alla. Nej. Så är det inte. Men väldigt många. Och då är det så att de kanske kommer till ungdomsmottagningen av en anledning. De kanske söker för preventivmedelsrådgivning eller för att de vill ta prov för misstänkta könssjukdomar eller för någonting annat. Det är inte så många som söker primärt och säger jag har ont vid sex eller jag har ont när jag sätter in en tampong. Det är några som faktiskt hör av sig just med det liksom problemet. Men annars tycker jag att det här ofta är någonting som dyker upp när man pratar om preventivmedel eller om någonting annat. Eller för att vi aktivt frågar. När vi pratar om preventivmedel till exempel så frågar vi till exempel har du ont vid sex eller hur funkar det när du använder tampong eller menskopp och så vidare. Så att vi letar ju också aktivt och det tänker jag att det skulle man bli bättre på överallt.
Mm. Och så tänker jag kanske skolsköterskan också redan där liksom om man skulle kunna ge lite mer information om att kanske söka ungdomsmottagning. Om du har ont, sök där vidare.
Ja, och också liksom i undervisningen i skolan. Nu görs ju den om då. Den ska inte heta sex och samlevnad längre. Utan man ska ju fokusera mer på liksom, ja, relationer och samtycke och så vidare. Men det ska ju fortfarande ingå det här med preventivmedel och könssjukdomar och sexualitet och allting. Och där är väl ett guldläge att faktiskt lägga in, liksom tala om att sex ska inte göra ont. Och gör det ont så ska du söka hjälp, för det finns hjälp att få. Vi måste liksom börja där på något vis.
Kunskap är makt.
Ja, absolut. Mm. Men det som, jag har ju lagt in ganska mycket, eller flera patientfall i den här boken. Och då vill jag bara säga att det är inte liksom en specifik känd person jag har lagt in, utan jag har ju liksom konstruerat dem lite med inspiration från flera olika liknande fall. Men där så har jag ju även med, alltså inte bara de här väldigt unga, utan även de som är lite äldre och är gravida men har en vulvasmärta. Hur det fungerar när man önskar en graviditet och försöker bli gravid, hur det känns under graviditet, vad man ska tänka på inför förlossning. Och också det här att även om det inte är så vanligt så kan man få vulvasmärta även i 50-årsåldern. Och att man liksom måste vara öppen för att tänka den tanken att allt som gör ont då i klimakteriet, är, allt behöver inte vara östrogenbrist, utan det finns andra förklaringar också.
Mm. Men just det här under graviditet, det är väl där jag möter vulvodynin och vid förlossning och innan förlossning, där man ju är då väldigt orolig och rädd för att genomgå en vaginal födsel. Och det har vi ju pratat med överläkaren Nina Bomstark också tidigare. Mm. Det, och det är ju inte så konstigt att man har man det här smärttillståndet normalt eller i andra fall, då är det klart att då är man ju jätterädd för vad kan hända eller vad händer när jag föder barn.
Mm.
Finns det någon sån information i din bok?
Ja, dels så finns det ju lite grann kring det här bekymret att ens kunna bli gravid.
Mm.
Om man inte kan ha samlag. Och det vet jag att Nina har pratat om tidigare också, det här med heminsemination och så vidare. Men i boken också lite information om hur det kan kännas under graviditeten. Att för en del så kan man känna av smärtan mer därför att det blir svullet i underlivet. Det blir liksom mer blodgenomströmning. Och att det kan kännas som en tyngd och smärta mer än tidigare. Och också en del kring risken för bristning om man har en vulvodyni. Lite grann kring att det är fler med vulvodyni som genomgår planerad kejsarfödsel än andra. Och att det handlar dels om en rädsla, men också att det kan vara liksom ett på grund av oro och risk för bristningar till exempel. Man vill ju inte gärna att någon med vulvodyni ska få en större bristning som ju kan spä på smärtan. Så att det finns ett kapitel om graviditet och vulvodyni.
Och det, vi kanske ska tillägga, Rebecka, att det är ju inte så att bara för att man har det här smärttillståndet så behöver inte det vara extra besvärligt att föda barn, utan vissa klarar det och tycker att det har fungerat mycket väl.
Mm, absolut. Men här är det ju så viktigt att om man har vulvodyni och är gravid, att man liksom kan prata om det med sin barnmorska i mödravården. Att man kan liksom ta upp, ja men det här funderar jag kring, jag är orolig kring det här, eller just nu känns det så här. Och att man också kan få en individuell förlossningsplanering.
Mm,
att man kan prata om det här. Ja men till exempel, vid en vaginal födsel så är det ju ändå så att vi behöver kunna undersöka och känna via slidan hur pass öppen livmoderhalsen är. Och liksom ha någon slags plan för hur det ska gå till. Går det ens? Går det med lite smärtstillande gel? Det här är ju väldigt individuellt. Och det måste man ju ha pratat igenom innan den här gravida kommer in till förlossningen. Det ska ju finnas en struktur liksom. Så här tänker vi.
Ja, men det handlar ju om tryggheten inför under födandet för den enskilda. Så den är ju superviktig.
Precis.
Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men du, vad säger du? Är det så att det tycks att vulvodyni blir allt vanligare? Eller är det bara så att vi blir bättre på att söka hjälp och med det få en diagnos?
Mm. Det är ju svårt att säga. Alltså att det ökar, det ser vi. Om det är så att du ökar för att fler är benägna att söka vård eller om det är fler som har det, det vet vi ju inte eftersom vi inte har några sådana stora, liksom, det man kallar för epidemiologiska studier där man liksom screenar en hel befolkning. Så det kan vi inte veta. Jag hoppas ju att det är fler därför att det är fler som vågar söka. Det vore ju liksom det bästa. För är det fler som söker så är det fler vi kan hjälpa. Men på något sätt så har jag en känsla av att det liksom ökar ändå av några olika skäl. Det ena skälet är att det är många som, hur ska jag säga, alltså om man har mycket problem med svampinfektioner, det är en väldigt vanlig inkörsport till vulvodyni. Och tyvärr är det så att många självbehandlar med lokalbehandling mot svamp och köper liksom kur efter kur efter kur. Blir aldrig riktigt bra, men lite bättre. Och att det här att hela tiden gå med en låggradig svampinfektion och använda de här lokalbehandlingarna, det ökar ju risken för att få en vulvodyni. Och det här tror jag faktiskt ökar. Mycket för att det är ett litet motstånd att söka hjälp hos gynekolog. Det är lite väntetid. Jag fixar det själv, tänker man. Så det tror jag kan vara en anledning till att det ökar. En annan sak som jag tror bidrar till att det ökar, det är just det här att det på något sätt har smugit sig in en tolerans för att sex får göra ont. Jag tror att det kommer rätt mycket ifrån pornografin. Att det ingår som ett inslag i vissa liksom pornografiska material. Att man också är dålig, liksom, dålig på att tala om för yngre att det ska inte göra ont, det får inte göra ont. En del patienter, de beskriver också, faktiskt en kurator som berättade för mig att när hon pratade liksom med den här ungdomen om, ja, men om sex och hur det går till när hon har sex med sin partner. Och sen så frågade hon så här, men hur länge har ni sex? Alltså hur länge pågår egentligen ett vaginalt samlag? Och då berättar den här ungdomen att ja, men ungefär 45 minuter. För det var någonting som man liksom hade sett eller läst liksom i sociala medier och sett i pornografi. Att ju längre samlaget pågår, desto mer macho är ju killen. Och så här ska det vara. Och det är klart att vilken slemhinna i slidmynningen är gjord för att tåla det. Nej. Det är också något som vi kanske behöver tala om. Att, liksom, att 45 minuters gnisslande ut och in är inte nödvändigt. Det är inte det som är mallen. Det är inte ju längre ju bättre.
Nej, det finns väl ingen mall i och för sig. Men 45 minuter är väl kanske lite väl.
Det finns ju någon sån här gammal forskning på hur lång tid ett genomsnittligt samlag pågår. Och det är 18 minuter.
Okej, ja.
Men 45. Ja,
ja, det är liksom. Nej, men man förstår ju precis vad du säger. Att det är klart att det blir en påfrestning för slemhinnorna. Men ja, det är ju inte så lätt heller, tänker jag. De här svampinfektionerna som du då ser som ökar. Och så får man inte riktig hjälp. Eller tar sig inte riktig hjälp. Utan istället då köper de här medlen på apoteket. Som det väl i och för sig inte är något fel på. Men inte gång efter annan. Utan kanske enstaka gånger då.
Mm.
Där behöver vi väl också bli bättre. Hade jag väl önskat liksom, att det fanns lättare att komma till gynekolog. Eller proffshjälp.
Mm.
Kunna få stöd i det här. Ja, är det största anledningen, ser du, just svampinfektionerna?
Alltså vi vet ju att just upprepade och långdragna svampinfektioner är sannolikt den vanligaste inkörsporten till vulvodyni, som vi vet idag.
Stor bov.
Men man kan säga att det där bekymret håller vi ju också på att jobba med på två fronter. Det ena är just det här med tillgänglighet. Det är ju så att bor man långt ifrån en gynmottagning så ska man ju kunna få hjälp i primärvården på vårdcentralen för en svampinfektion. Man måste inte till en gynekolog, utan vårdcentralsläkarna kan det också. Så vi jobbar ju mycket med att liksom öka den tillgängligheten, att öka kunskapen hos alla läkare oavsett specialitet hur det här ska behandlas. Och sen så har vi också jobbat jättemycket med undervisning och information gentemot apotekspersonal. Att lära dem om intimvård, lära dem om skillnad mellan svampinfektion och bakteriell vaginos till exempel. Så att de också blir bättre på att hjälpa kunder på apoteken. Att ge råd, tipsa om vilken behandling man ska välja och inte. Tipsa om när man inte ska köpa något på apoteket utan istället söka vård. Ja, så vi jobbar liksom även med det spåret med mycket föreläsningar och webbkurser och så vidare för de som jobbar på apotek.
Mm.
Så att, ja, vi försöker ju dra i alla tåtar åt alla håll liksom, för att
det är ju bättre. Det är ju då det blir som bäst.
Mm. Mm.
Men du, vad kan du säga då om att, för det är ju viktigt att börja i rätt ände, att förebygga.
Mm. Ja, alltså ska man börja hela vägen från början så ska man ju gärna förebygga svampinfektionerna också. Och då är det ju god intimvård eller god vulvavård som är grunden, som vi också pratat om tidigare. Det här att tvätta underlivet bara med vatten, inte med tvål. Smörja eller tvätta med olja om det är torrt. Luftiga kläder, vi har också pratat om till exempel. Undvika parfym och starka ämnen i underlivet. Vi får ju lätt svampinfektioner om vi äter antibiotika. Kurer. Nu jobbar ju sjukvården generellt över, liksom, över alla linjer med att minska antibiotikaförskrivningen. Och det borde ju också då kunna minska svampinfektionerna på sikt. Så det är ju liksom, kan säga, det är ju den första förebyggande grejen vi kan göra. Vi kan också förebygga genom att jobba mer med ungdomar och informera i skolor och jobba på ungdomsmottagningar med ja, men prata om sex och sex får inte göra ont och att vi också screenar liksom, att vi ställer frågan både till unga personer men även till lite äldre personer. Så det är liksom det som är det förebyggande och grunden. Och sen tänker jag att ökad kunskap, oavsett om det är genom den här boken eller kurser eller webbinarier eller hur vi gör, men att på något sätt öka kunskapen hos alla som möter unga personer. Att vi liksom lyfter på något sätt kunskapen från botten och uppåt. Det är klart att vi ska fila på spetsen också och ha fler specialistmottagningar och forska mycket kring liksom, avancerad behandling. Men vi behöver liksom bygga en bra bas också. Det ska vara lätt att få en första vårdkontakt, att påbörja en behandling. De flesta kan vi faktiskt hjälpa på öppenvårdsgynmottagning eller ungdomsmottagning. Och de vi inte kan hjälpa ska vi då kunna skicka vidare till specialiserade vulvamottagningar.
Mm.
Vi behöver fler fysioterapeuter som jobbar med kvinnors hälsa, som kan bäckenbotten. Vi behöver fler kuratorer, psykologer. Vi behöver fler av allt, eller på så sätt. Men vi behöver fler som är intresserade av det här också.
Och specialiserade liksom inom det här området. För det är ju inte alla liksom. Det är ju samma med oss barnmorskor. Vi riktar ju in oss mot något. Eller förlossning eller BB eller barnmorskemottagning. Sen kanske vi byter i och för sig. Vilket ju är bra. Men vi behöver de där som kan dyka ner i det här och ge mer bättre information så att vi kan hjälpa alla er där ute med en smärtproblematik i underlivet.
Mm.
Vulvasmärta.
Vulvasmärta.
Yes. Mm. Är det någonting du skulle vilja säga mer om boken, Rebecca?
Ja, jag vill säga att boken finns. Den är utkommen, den finns att beställa. Den finns på nätbokhandlar, den finns i fysiska bokhandlar. Den finns att beställa direkt från förlaget som heter Gotia Kompetens. Man kan också faktiskt gå in på sitt närmsta bibliotek och be att de tar in den. Om man vill läsa men inte har obegränsat med pengar, så använd biblioteken. Bibliotek brukar bara bli glada om man kommer med tips på böcker som de kan köpa in. Så gå in och fråga efter den, så tar de hem den.
Ja, så man kan låna. Man behöver inte köpa.
Ja, man behöver inte. Nej, man kan låna. Det går bra.
Och jag tänker också att vi kan lägga med en länk, Rebecka, till i alla fall förlaget där man kan gå in och handla den direkt om man så önskar. Det är väl bra?
Yes, ja. Mm. Och gärna tipsa andra, även om man inte själv är drabbad av vulvodyni. Man kanske har en vän som är det. Tipsa om boken. Stöter ni på någon i vården som inte kan vulvodyni, tipsa den personen om boken. Är du patient, har du själv vulvodyni och har läst boken, så ta med dig den till ditt vårdbesök. Visa att du är påläst och kan det här, och visa att men jag vet att teambehandling, eller jag vet att fysioterapi eller den här medicinen, liksom, jag vill testa det.
Ja, men det är så fantastiskt med dig, för att du vill verkligen hjälpa och stödja alla, Rebecka. Och ja, du är en fantastisk gynekolog och numera författare också. Och den här boken tror jag kommer att spridas. Och som du säger också, ni som lyssnar där ute, bara att sprida det vidare. Inte bara att det finns en bok, utan att det finns ett smärttillstånd som många i det tysta går runt och lider med av. Det ska vi inte behöva. Försök att informera ni som har barn och tjejer i tidig ålder, liksom, att jag vet inte, man kanske inte kan väcka den björn som sover. Man kan inte fråga har du smärttillstånd. Jag vet inte hur man bär sig åt med de yngsta, det är inte jag bäst på, men hur och när man, men på något sätt, det jag menar, det är att vi ska vara uppmärksamma i alla fall, och är det någonting att man märker att någonting inte står riktigt till, så ska man absolut fråga. Och jag tror idag så finns det en väldig öppenhet mellan barn och föräldrar i de flesta fall, där man kan prata med varann öppet om heter det fick inte heta sex och samlevnad längre, eller?
Nej, men det står lite still i mitt huvud, men det har bytt namn till
något finare, helt enkelt.
Samtycke och relationer, och så är det ett ord till, och jag skäms över att det står still i mitt huvud, men så är det.
Ja, men det gör ingenting, men det är good enough med sex och samlevnad. Ja.
Men något jag tänkte på när du sa det, att man faktiskt kan prata om det här med sina egna ungdomar hemma. Det är ju alltså, förr i tiden, det låter som att jag är 72 miljoner år gammal, men förut var det ganska vanligt att tjejer, att man inte använde tampong innan man hade samlagsdebuterat. Man hade sex först och sen började man använda tampong. Så är det inte idag, kan jag säga. De börjar med tampong supertidigt, långt innan det är aktuellt med något penetrerande samlag. Så att bara det här att man har en ungdom hemma som är i 12, 13, 14 års ålder och som har jätteont och det bara går inte att få in tampongen, haja till redan där. Det är helt okej att söka på ungdomsmottagningen för det. Mm. Vi kan börja där. För ganska ofta så är det ett smärttillstånd redan då som vi kan fånga upp. Och det kan vara bra att få lite tips och tricks kring bäckenbotten och slemhinnor och vulvavård och så vidare. Så att, är det någon som har en ungdom hemma som har ont vid tampongensättning? Peppa och stötta att den här ungdomen ska söka på ungdomsmottagningen.
Men sen kan man väl underlätta för just insättningen av tampongen också, om det inte gör ont sen senare. Sen kan man ju förvisso söka hjälp ändå.
Ja.
Men den kan man väl göra så att den blir lite mer glidig. För den är ju, många av dem är ju ganska så torra, liksom.
Ja, absolut. Man kan ju ha vitt vaselin på eller lite olja eller någonting sånt. Men de jag träffar som har liksom tampongsmärta, de har oftast redan testat alla de där tricken. Och det är liksom någonting annat. De säger att det tar stopp. Ja. Jag kommer in en centimeter och sen tar det stopp. Och då är det inte för att det är någon, liksom, det finns ju ingen mödomshinna, utan det är ju ett veck som är öppet. Så att det är ingenting som ska ta stopp. Utan då är det en muskelkramp som gör att det känns som att ta stopp.
Mm.
Ja. Så det, man kan redan där liksom söka hjälp, tycker jag.
Men du, för att på ett fint sätt avsluta så kan man väl då sammanfatta att sex, omslutande sex, vaginalt sex ska inte vara smärtsamt.
Mm.
Man ska avbryta om det är att man känner att det är så. Aldrig ska det vara smärta. Att man kanske ska också involvera sin partner eller sina föräldrar om man känner att man har den relationen. Att kunna få hjälp och stöd där. Att man tar hand om sitt underliv. Du var inne på det nu. Vi har varit inne på det, jag vet inte hur många gånger tidigare. Och det är lika viktigt varje gång. Alltså att man inte irriterar slemhinnan i underlivet. Inte tvätta, inte raka helst. Eller inte raka för mycket. Inte tvätta överdrivet. Sätta på rätt sätt. Använda, alltså underlivet är, tvätta sig själv oftast. Och vill man så är det fina oljor eller någonting som du kan använda. Och så det här som ett av det hela kanske det viktigaste. Sök hjälp. Ta hjälp.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Och det finns hjälp att få. Så att det är också så här att om man möts av lite oförstånd vid första besöket, vänd dig någon annanstans då.
Ja, gör det.
Eller ta med i boken Vulva smärta, dröm i bordet.
Jag dröm den i bordet hos doktorn och säger att jag ska ha det här.
Ja, men varför inte? Varför inte?
Utbilda doktorn. Eller, och sen tar du en ny. Ja, det är bra. Ja, men du, igen, återigen Rebecka, stort, varmt, hjärtligt grattis till din fina blå-orangea bok om vulvasmärta som jag vet kommer att hjälpa många. Inom vården kommer vi att bli upplysta för att kunna hjälpa vidare. Så det här är led efter led som vi ska kunna använda den här boken också. Och till dig där ute.
Yes.
Bra! Du hinner inte skriva en ny bok till nästa vecka, va?
Inte till nästa vecka, men jag har påbörjat den. Så att,
ja, det har du säkert gjort.
Ja, som om ett år kanske.
Aha, okay. Ja, okej.
Det tar tid att skriva en bok.
Ja, det är klart det gör.
Ja.
Det är, och framförallt så noggrann som du är, som vi ska vara när vi skriver böcker, så är ju det. Det är väldigt bra.
Jag är lika mycket vetenskapsnörd när jag skriver böcker, så att det är mycket forskningsartiklar och referenser och grejer som ska in.
Men det är ju därför de håller också. Så här kan du ju faktiskt få lite svar. Då tänker jag så här, eftersom du är så himla kunnig i det här. Kan vi ha ett Q&A om det här?
Absolut.
Det är väl jättebra. Där vi kan svara perfekt. Och spara ner frågor och svar. På vår Instagram blir det då. Så du kan hänga med oss redan nu på ett Babys podcast Instagram. Och du lyssnar väl på alla våra avsnitt. Vi har som sagt pratat idag om vulvodyni, vulvasmärta. Och det finns fler, det finns ju mer om detta med Nina Bomstarke, som ju också är en fantastisk doktor och forskare inom samma område.
Mm.
Så ni är många, och det är ju det, det är ju det som stärker oss, att vi är fler som gör samma sak fast på lite olika sätt. Men du Rebecka, tack för idag.
Tack själv Karina.
Ska vila rösten lite grann och så kör vi snart podd igen. Ha det gott.
Hej.
Och ni där ute, hej då till nästa gång. Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.